Yo, what up peeps? Välkommen till ännu ett avsnitt av Tredje rummet. Opinion och analys på vår tids kultur, politik och samhälle. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Hjälp oss gärna att bli större genom att dela, kommentera och gilla vårt innehåll. Och i dagens avsnitt så gästas vi av ingen annan än min nära vän Haris Nezic.
Bra, det var...
Nästan.
Det var nästan bra.
Men Haris, välkommen jättemycket till Tredje rummet. En ära att ha dig här.
Tack, tack. Tack ska du ha.
Och idag så kommer vi presentera och prata om lite av dina hjärtefrågor, vilket är integration och koncepten och frågorna politiskt kring integration. Men vi kan börja lite med dig. Vill du presentera dig? Vad är din bakgrund inom detta? På vilket sätt började din resa?
Tack, det kan jag göra. Alltså, jag heter Haris Nezic, som du sa, och är från Bosnien och Herzegovina. Jag har jobbat med integration aktivt i över 6 år. Och till grund detta ligger hela resan i mitt liv egentligen. Som ung kille så flydde jag med min familj från kriget i Bosnien under 90-talet. Sen tog vi oss till Tyskland och bodde där i 7 år. Och slutligen kom jag till Sverige 1999, 24 år sedan. Så jag har, om man säger så, en gedigen erfarenhet av hur integrationen fungerar, hur den inte fungerar. Och slutligen valde jag att gå in själv och jobba med de här frågorna för att bidra med min insats.
Okej, och på vilket sätt har din resa från Bosnien till Sverige påverkat din bild av integration? Har du någon röd tråd där? För jag, som jag förstått det, så har du också en mycket mer holistisk bild kring vad integration är än vad typ svenska samhället och regeringarna berättar kring vad integration är. Egentligen, som jag förstår det, så är det mer assimilation. Glöm ditt språk, glöm din kultur, du ska anpassa dig, försök bete dig som en vit. Jag tänker, du har en annan bild, en mer holistisk bild.
Man skulle kunna kalla den för holistisk, och jag skulle bara vilja egentligen flika in med en sak innan jag börjar det här samtalet med dig idag. Det jag vill påpeka är att det här är mina egna åsikter som är baserade på min erfarenhet och på den kunskapen jag har förvärvat under livets gång. Jag vill inte på något sätt presentera idag en lösning för alla problem för alla individer inblandade i det svenska samhället när det kommer till integration. Med det sagt, för att komma tillbaka till din fråga. Det jag har sett genom livet när vi flyttade från Bosnien till Tyskland är att man möts av en ny kultur när man kommer till ett nytt land. Och däribland ingår det att man ska lära sig ett nytt språk. Att man ska lära sig om den nya kulturen. Att man ska förstå de sociala koderna. Och listan blir lång. För att kunna passa in i majoriteten av de människor som bor i det samhället man befinner sig i, så gäller det att man tar sig igenom en resa. Den här resan tar olika lång tid för olika individer. Och när man är i ett samhälle så som vi är i Sverige idag, så är det väldigt många människor som kommer från olika länder. Och sen har vi även människor som är födda i Sverige. Vi kan också kalla dem för etnisk svenska. Men även i den svenska kulturen så finns det variationer beroende på var man bor i landet. Så till exempel om du bor i Malmö, eller om du bor i Jönköping, eller i Falun, eller i Kramfors, så kan den svenska kulturen och synsättet på integrationen se olika ut. Det du nämner om en holistisk sätt, det i min tro handlar om att vi ska tillsammans, som både medborgare men också invånare i Sverige, hitta en väg för att kunna existera ihop.
Alltså, ja, anledningen varför jag kallar det holistiskt egentligen har att göra med hur jag också förstår integration via mina studier, men också egentligen via min kunskap om IT faktiskt. Det är många som inte drar den parallellen, men när man integrerar, till exempel när man kallar ljudkortet nu integrerad del av moderkortet, och integration i de koncepten, i de fälten, har att göra med att de tillsammans formar en helhet där ljudet synkroniseras med moderkortet och resterande delar som processor, ramminne, allting jobbar tillsammans för att kunna få en fungerande produkt, eller hur?
Mm, mm.
Och på samma sätt om jag ser på integration mellan människor, integration handlar ju om att du är bra som du är, låt oss samarbeta för att utveckla och göra någonting bra i det här samhället. Men assimilation, det är att jag gillar inte den du är.
Mm.
Jag accepterar inte den du är. Jag vill att du ska bli som jag.
Mm,
och om inte du blir som jag, om jag är ett ljudkort, du måste bli ett ljudkort också.
Mm.
Jag bryr mig inte om du drar minne, jag bryr mig inte om du är en processor. Bara för att dra parallellerna så att det, så att det går hem liksom. Då slänger jag ut dig.
Mm.
Och för mig, integration i det holistiska handlar ju om att skapa en rörelse mot förändring. Integration är alltid förändring. Men jag tror att det är det som klämmer för många. Att de inte vill acceptera förändring där integration sker. För när integration sker, då sker det samförstånd. Det sker gemensam utveckling. Och det sker också solidaritet.
Men
det innebär ju också att vi förändrar oss själva. Både den som kommer till ett nytt land förändras. Och den som tar emot kommer också förändras. För vi blir rikare i erfarenheter, vi blir rikare i perspektiv.
Mm.
Så det är därför jag kallar det holistiskt. För jag känner att det du pratar om är en sorts helhetsbild.
Alltså jag håller med dig, och tar du den här parallellen med datorer, så får man tänka att i en dator, när någonting inte fungerar, så vill man kolla på de olika komponenterna för att eventuellt byta ut dem. Det blir också så i det dagliga livet, när någonting inte fungerar så försöker vi beskylla på ett problem. Jag säger beskylla med medvetenhet, jag ska komma lite närmare in på det. Och du pinpointar också det här med integration, det handlar om att vi ska skapa någonting samma. Det finns ett fint uttryck som heter kulturell pluralism, där man integrerar flera kulturer och det föds någonting nytt. Förändring är också någonting du har nämnt, och det kan vi ju diskutera lite om. För just förändring är farligt för vissa människor. Det är de andra. Jag vill också i det här fallet också påpeka att det handlar inte om att det finns en stor grupp människor som inte accepterar en eller flera minoriteter. Integration måste ske från båda håll. I det här fallet blir det mer komplext för att det är flera kulturer. Men vi får komma ihåg en sak. Det är inte omöjligt. Faktum är att det är möjligt. Och anledningen till att det är möjligt, det är för att vi är människor. Och när vi möts och förstår varandra, så försvinner rädslan. Då försvinner den här okunskapen om den andra. Och vi kan hitta vägar framåt. Människor har gjort så från de tidiga dagarna sedan vi har funnits. Vi har klarat oss fram till idag, och vi kan klara oss även nu. Vi kan klara av att skapa ett bra samhälle tillsammans. Det är det jag tänkte på.
Ja, jag tror att mycket av det här som vi ser idag med de här kulturella oppositionerna och det här monokulturella idealet, romantiseringen av nationalstaten, skapar ju en polarisering som jag tror är ganska, inte unik, men speciell i vår tidsålder. Jag läste ju David Graeber, du har ju hört mig som vän, jag tjatar om den boken hela tiden. Men där pratar de ju om att från 100 000 år sedan, sin neolitiska tidsperioden, så har vi varit mer både rasmässigt, artmässigt och språkmässigt och kulturellt varierade än vad vi är idag.
Mm-hmm.
Det var så varierat. Och de har ett exempel som heter Taljanki i Ukraina. Det var en megastad som var större än Uruk, större än Mesopotamien, som hade över 100 000 invånare. Det var en oval byggd stad där det inte fanns formella ledare, det fanns inga formella prästskap eller militär elit, men där språkträden var grovt varierade. Så det fanns inte språkligt en förutsättning för att kunna förstå varandra helt och hållet.
Mm.
Men det de hade var samarbetet. Det de hade var att de byggde högsta kvaliteten av husen till varandra. De engagerade sig i politiska samtal och de löste problemen genom konsensus då. Istället för det här att vi måste alla vara likadana för att saker ska funka, så kom de istället överens om att vi pratar, vi kommer överens så här. För att man ser på husen också, man såg inuti husen hur man dekorerade, att det var väldigt många olika uttryck för andra kulturer än sina, det fanns ingen sån här enhetlig kulturuttryck i husen, utan alla var så unika och som hänvisade till olika geografiska platser runt om i regionen som inte hade med varandra att göra.
Mm.
Och det här var en megastad då, som var multikulturell. ett perfekt exempel för hur multikultur och pluralism fungerar i praktiken till exempel.
Och det intressanta är det du säger, för att nu, vi pratar lite grann när du lyfter de här frågorna om, vi pratar om integration, sen pratar vi om homogena grupper, vi pratar om samarbete, och faktum är att vi har sett genom både forskning men också om man studerar historia att grupper som blir alldeles för homogena tenderar att inte fungera i längden. Det är just variationen av olika individer och grupper som har ett gemensamt mål, en stark grund de står på, som fungerar bra. Under korta perioder kan en homogen grupp upplevas som det perfekta idealiska tillståndet, men det är inte så. Till, om du tar exempel det här med biologiska, i vissa kungliga och adliga hus förr i tiden så fanns väldigt mycket inavel, det är för att man ville hålla saker och ting internt. Det har lett till en dålig biologisk avkastning, om man ska kalla det så. Man behöver variation. Man behöver variation på det biologiska planet och även på de andra, även på det samhällspolitiska. Men framförallt i integrationen. Och anledningen till att det är viktigt för mig, den här frågan kring integration, det är för att jag har jobbat med de här människorna. Jag jobbar med dem fortfarande och jag har själv varit med om. Och det jag ser är människor med hjärtan och en vilja att skapa sig ett bra liv där de är. Men de behöver få en bra och rättvis chans att kunna få göra det. Om jag bara kan också säga det här med polarisering inom politiken då. Vi får skilja på att det finns dynamik, exempelvis att vi har många partier jämfört med USA. Vi har partier, men det kan leda till dynamik, det kan leda till utveckling, framgång. Polarisering däremot, när det blir vi och dem, det tjänar inte samhället väl, och det har vi sett, och det tycker jag är väldigt beklagligt faktiskt.
Jag tänker också på det, för att polariseringen som vi ser i Sverige idag är ju, har ju liksom gått tillbaka till de här mest grundläggande frågorna som man har avhandlat en gång i tiden. Det är svarthåriga människor verkligen bra? Och så tar man den frågan på allvar igen. Vi som har varit sett här innan, vi säger att det här samtalet har hållits gång på gång igen. Vi har alltid landat på samma svar tills folkmord sker, att det inte är en bra idé att tänka så här. Nej. Och vi är här igen. Ja. Och polariseringen tror jag också tjänar för att krossa den politiska rörelsen. Jag tror mest att de konservativa gillar polarisering, för att en organiserad folkmassa är inte heller en bra grej om man vill ha en elit. En folkrörelse är ju en anti-elitistisk grej. Om man inte är en nationalistisk folkrörelse, så för att förändra till elitism, så som SD har lyckats göra. Men så det jag tänker på när man pratar om polarisering, det är ju mycket om makt. Vem vill ha makten? Vart ska makten ligga? För att det du säger om människorna du jobbar med, att det är människor med drömmar och ambitioner, jag tycker att det i sig är alarmerande att behöva uttala det ifall lyssnaren glömmer att det är människor och att de har drömmar, att de har känslor, att de har barn, de känner kärlek, de känner ambitioner, de känner depression, de känner sorg som precis som alla andra. Men vi värderar inte dem på det sättet. För att de är ju täckta bakom massa epiteter som invandrare, som migranter, som flyktingar. Allting annat som inte är humant. Förstår du vad jag försöker säga?
Absolut. Och den, förlåt, du.
Nej.
Och den allmänna debatten och framförallt den bilden i media man får idag är ju liksom den här snäva bilden av en invandrare som kommer hit med massa problem. Eller att den har kriminella, vad ska man säga, att den är en terrorist om jag ska säga så. Den kommer hit för att ta för sig, förstöra för oss andra, för att den ser oss som någon form av hot. Det är inte det det handlar om. Den gemene människan som har kommit till Sverige, de flesta, de jag har mött, de kommer hit för att de har haft det otroligt svårt där de kommer ifrån. Eller så hoppas de att kunna bygga upp ett liv och en framtid för sina barn och att vara en del av det här samhället. Det är det vi behöver komma ihåg. Sen finns det vissa grupper i samhället som inte tycker att vi ska blanda oss, vad det nu än innebär. Och de jobbar stenhårt på att skapa den här polariseringen och skapa också den här, vad jag vill kalla för en felaktig bild. Och där behöver varje individ ta sitt egna ansvar. Man behöver stanna upp och tänka, okej, nu slår jag på mitt kritiska tänkande. Kan det verkligen stämma? det som sägs här. Men hur ska man göra det när man blir bombarderad av gängkriminalitet och skjutningar och bombhot och terror och till vänster och höger? Vem lyfter egentligen de här frågorna som är viktiga för hur ska vi se till att de som kommer till Sverige integreras på ett humant och på ett effektivt sätt? För integrationen är otroligt ineffektiv.
Ja, det tror jag också. Särskilt om man lägger till liksom segregationen som ett element till det. Om man lägger till diskrimineringen. Om man lägger till den utbredda fattigdomen. Alltså, det finns mycket att tala om där till varför integration inte sker. Och det ena är ju också segregationen från ställen som Askim och Solsidan. Alltså folk som inte vill beblanda sig med människor som kommer från en annan del av jorden. För det är, min mamma var ju med i en artikel när jag var nyfödd 89 i en mammacirkel i Mölndal. Där rubriken var söker svenskar. Redan då fanns det problem att svenskarna dök inte upp på de här träffarna. Så hur ska man hur ska man skapa möten om den ena sidan inte dyker upp?
Det här är ju ett av de problemen vi har. Alltså, vi är ju väldigt privata i Sverige och vi värderar vår fritid väldigt högt. Att gå iväg och träffa människor vi inte känner ligger inte på allas prioritetslista. Jag vill också bara säga för er som lyssnar, Askim är ett område i Göteborg. Ni kan gärna kolla upp det. Att mötas är otroligt viktigt. Jag har träffat på de här som gör det. Etniskt svenska kan vi kalla dem. Som åker ut och träffar sin språkvän exempelvis. Det intressanta för mig är varje gång jag har pratat med sådana individer som har träffat människor från andra kulturer. De är otroligt glada för de mötena. För det de möter är oftast varma människor, respektfulla människor, inbjudande människor. Människor som längtar efter social kontakt. De vill integreras. Jag säger det en gång till. De vill integreras. Men de vet inte alltid hur. Och när de vet hur, de kommer inte längre in för att de blir inte insläppta. Jag menar inte det här som att det är ett svartvitt problem, att vi ska uppnå allting är löst. Men en av problemen är att just människor som vill kunna integreras inte möter en plattform där det finns möjlighet till det.
Nej, självklart. Men vill du berätta lite mer kring din resa då? Alltså, du säger att du arbetar med dem. Mm. På vilket sätt arbetar du med dem? När fick du intresse för detta? För den vägen är också intressant i sig för att förstå din resa genom frågan om integration.
Jag vill gärna backa då till 99 när jag kom till Sverige och lämnade efter mig flickvän, lämnade efter mig vänner, min skola, allting. 15 år gammal kom jag hit och var helt förvirrad. I samma veva gick tyvärr min far bort. Så det var en väldigt tung och jobbig period i mitt liv. Jag behöver lära mig ett nytt språk, integrera sig i samhället, samtidigt fungera, gå till skolan och så vidare. Så jag var lätt sagt förvirrad i livet. Och det här pågick fram till ungefär 2008 då jag fick reda på att jag skulle bli pappa. Och då väcktes en nyfikenhet och ett intresse för människor, alltså ämnen som psykologi, sociologi, historia. Hur fungerar vi människor? Jag gjorde det främst för att kunna förstå mig själv. Och när det här intresset väcktes så inledde jag en bana där jag både blev mer empatisk, mer förstående. Ja, det blev lättare. Jag kände mig mer hemma. Men det berodde också på till stor del att jag hade ett arbete. Och på det här arbetet så fanns det framförallt en kollega, en äldre herre från Småland som har lärt mig jättemycket. Han blev en form av mentor och fadder för mig. Han sa, okej. Jag tar det under mina vingar och han lärde mig allt han visste om både jobb och hur man ska tänka kring jobb och karriär och familj. I och med att min egen far inte fanns där vid min sida så blev han något av en fadersgestalt. Han lärde mig också jättemycket om småländska uttryck, men det får vi ta en annan gång.
Shout out till Småland.
Och så gick det för mig väldigt bra i jobb och karriär och jag hade framgång. Och 2015-2016 så började flyktingströmmarna från Syrien och många från Afghanistan komma. Och då började diskussionerna i den allmänna debatten om att någon borde göra någonting för de här. Och då började jag ställa mig frågan, vilka är de här någon? Vilka är det som ska göra det? Och det landade på att, ja men det är ju vi. Det är inte bara liksom den offentliga sektorn, det är också civilsamhället. Så jag engagerade mig 2016 i ett precis nybildat nätverk som hjälpte flyktingar med hygienartiklar, leksaker, och det var en otroligt kaotisk tid. Men i samma veva väcktes också tanke hos mig. Vem är jag? Vad är det jag gör? Vad vill jag skapa för en framtid för mina barn? Vad ska jag lämna efter mig? Man skulle kunna säga att jag hade någon form av personlig identitetsutvecklingsfas eller kris, kalla det för vad du vill. Men i den vevan började jag inse att jag behöver lyssna också på mitt hjärta. Och det som skedde där då var att jag påmindes om hur det var när jag själv flydde. När jag var 8 år gammal så flydde vi då och hamnade i en stad på våran väg där två män som inte kände oss, främlingar för oss, tog emot mig och min familj, tog hand om oss så vi inte behövde sova på gatan i flera dygn innan vi kunde resa vidare. Och det lämnade spår i mig utan att jag var medveten om det. Så när jag själv började hjälpa folk från andra länder i krissituationer så väcktes den här empatiska sidan och förståelsen för att det är inte så lätt. Det behövs fler än bara det som lagarna och offentliga sektorn erbjuder. Det behövs civilsamhället, men framförallt individerna som förstår hur svårt det är. Och många, många hjälpte till. Men det hände också i den vevan att jag insåg att det jobbet jag hade tidigare, för jag jobbade med försäljning, det räckte inte för mig. Jag ville engagera mig på ett annat sätt för att kunna förbättra situationen för fler i samhället. Så jag sadlade om helt och började plugga till beteendevetare. Och samtidigt började jag jobba med de här frågorna med människor som behövde lära sig svenska, så svenska kurser inom etableringsprogrammet och så vidare. Och där träffade jag människor från så många olika kulturer, olika åldrar, olika kön, olika bakgrund. Och det var otroligt, otroligt givande. Och det jag efter så många år har sett är vad som fungerar och vad som inte fungerar. Och då undrar jag bara, skulle det vara intressant att höra om det?
Ja, okej. Okay. För att jag tänker då, det var ju på universitetet som du liksom började fostra de här tankarna kring vad integration innebär, va? Rent akademiskt då, i akademiska begrepp. Upplever du att politiker förstår integration så som kanske du och jag förstår dem? Pratar vi samma språk?
Jag kan säga så här, att om politiker håller på det sättet så som jag ser deras direktiv, de kommer ju ner mot de olika myndigheter och kommuner, då förstår de inte vad egentligen integration är. Eller snarare kan man säga så här, hur den svenska integrationen är och inte är. Enligt mig så förstår de inte vad problemet är.
Nej, och det är uppenbart. Men jag tror också det ligger i språket. Jag tror att så som vi förstår språk kan ju också forma vår uppfattning om det. Och jag tror att alarmerande många i Sverige, de tror att assimilering är integration. När folk pratar om att du måste integrera dig, så blir jag så här, du menar assimilera mig. Jag kan inte integrera mig, jag kan integreras. Men jag kan inte bli du. Det är inte integration.
Nej.
Och ibland, jag upplever det väldigt ofta när jag pratar med folk, att det de pratar om är assimilering, men de använder ordet integration. Och jag vet inte om den konspiratoriska delen av mig är att de använder ordet integration för det låter bättre, men de vill egentligen ha assimileringspolitik. Det är assimileringspolitik, är det man har i apartheidstater, det man gör i fascistiska stater. För det är mycket våld inblandat. Du måste ju göra, det är liksom därför kurderna flydde från Turkiet till Sverige, för att de inte fick prata sitt egna språk. Det var en assimileringspolitik. Så jag tror också att språket och sättet man beskriver saker, jag checkar alltid folk på det, för att jag upplever så många ibland använder assimileringsspråket, men de säger ordet integration och det förvirrar mig något ordentligt när jag hör det liksom. Men du förstår vad jag menar?
Jag
tänker, du har ju läst beteendevetenskap, ni är också kunniga i just integration och som koncept och vad det innebär. Men upplever du då att språket används på ett annat sätt än vad det egentligen ska?
Jag skulle kunna säga så här, både att jag har fått det från mina studier men också mina erfarenheter att jobba med de här människorna. Och jag tror att det handlar om helt enkelt omedvetenhet och okunskap. Folk använder ett visst språk, sin retorik om man vill kalla det, för att kunna beskriva någonting, men de vet egentligen inte vad det innebär alla gånger. Det är för att de inte är insatta. När någon pratar om integration men menar assimilation, så som du beskriver det, så är det inte integration. Men jag skulle nästan vilja gå ett steg vidare och säga att de som har problem med de som har kommit till Sverige, de vill inte ens ha en assimilation. De vill helt enkelt inte ha de där människorna här överhuvudtaget. Det är det som är problemet. Alltså om man ska liksom ha en skala från total öppenhet, var dig själv, och sen börjar man gå ner lite grann mot integration, lite djupare ner mot assimilation, och sen längst ner har vi stängt av våra gränser. Sverige har agerat på hela den här skalan till och från. Jag personligen säger inte att det är bara öppna gränserna och släppa in vem som helst hur som helst. Vi måste ha en fungerande integration om vi ska göra så. Vi måste ha en fungerande integration oavsett hur vi väljer politiskt att agera. Men att försöka tvinga människor att bli någonting de inte är, exempelvis bli mer svensk, vad det nu än innebär, fungerar inte. Att skapa en bra och fungerande integration, det är att se till deras resurser, att förklara för dem lagarna, reglerna, skyldigheterna, rättigheterna. Och sen leder de i den vägen så att de ska förstå hur det fungerar här. Då behövs det verkliga insatser om människor som förstår hur det här ska gå till helt enkelt.
I got you. Mm. Det är lång väg att gå för att nå den sortens medvetenhet, känner jag.
Mm.
Men ja, nu ska de lägga ner ABF. Nej, inte lägga ner. Nu överdriver jag. Men de ska ju defunda det, vad heter det? Skära ner ordentligt, va?
Ja, tyvärr.
Så hur ska vi skapa en folkbildning värt namnet för att kunna förstå integration? Jag tänker också inte bara det. De ska ju dra ner bidrag för etniska föreningar som hjälper ju till etniska grupper och diaspora att kunna orientera sig. Jag vet ju att de jag är personligen haft kontakt med och har erfarenhet av sen jag var liten, det är irakiska föreningen, det är italienska föreningen, chilenska föreningar, och jag hade sett alltså de här konspirationerna som pågår bakom stängda dörrar som de påstår i media, och när de säger att vi måste skära ner på etniska föreningar för de är antidemokratiska. Jag har aldrig sett det. Det de handlar om är att de umgås, det är nummer ett. De får en social kvalitet i livet. De ställer frågor ibland. Var kan man hitta det här och det här? Den här sjukhuset, den här hjälpen, eller finns det jobb? Det är där man går. Alltså samtalen går där, man sprider information. Och här kan du hitta jobb, här ligger sjukhuset. Man får ett samhällsmedvetande där. Och förutom det, solidariteten. Du får hjälp av människor som är i samma situation som du. Så solidariteten där är stark. Och när det försvinner, då kommer vi inte ha den plattformen längre.
Nej. Sen, alltså, jag tänker på en annan sak här. Om du möter en individ som har en viss åsikt, säger att det är de andras fel och syftar på sig invandrare. Många gånger när man har en dialog med den där individen så känner den ofta någon invandrare och tycker väldigt mycket om den. Och när man frågar, men hur kan du ha den här åsikten om så kallade de andra, men samtidigt se att du har folk i din bekantskapskrets eller några du känner som fungerar väldigt bra, då får jag ofta svaret att nej, men det är inte de jag känner. Det är de där andra som skapar problem. De andra han, hon inte känner till. Eller hur? Så det handlar ju egentligen om att försöka mötas, och det här det politikerna vill göra, att man skär ner på olika resurser och bidrag till olika föreningar. Det de kommer göra är att vi minskar på ännu mer där vi möts.
Mm.
Och när det minskar och när vi möts ännu mindre, så kommer det bli ännu mer problem i och med att folk föreställer sig saker som inte är. Om du på en fin sommardag, om vi har någon sån, någon gång skulle vilja grilla, bjud in lite folk från olika kulturer och se vad som händer. Det har du en väldigt enkel sak. Att ha en dag då man lagar mat ihop, pratar med varandra, kan ha en god ton, kan innebära jättemycket för integration. Jag säger inte att det är lösning på alla problem, men det här är en liten sak man kan göra, och många gånger tror jag att den ger väldigt bra verkan faktiskt.
Det är en bra början, för att om inte annat så är mat en av de centrala delarna att kunna samlas kring. Ingen kan säga emot mat.
Nej.
Alltså vem är sin rätta Inte ens SD. De hatar invandrare och de älskar deras mat. Det är det. Apropå det faktiskt, mina föräldrar berättade för mig att när vi var små, så vi har ju grannar som är etniska svenskar. Men de har namngivit sin son, en av sina barn då, till Viktor. Och det var efter en chilensk poet.
Mm-hmm.
Och vilket var för mig väldigt otroligt, så här, wow, att de gör det. Vad beror det på? Tydligen då så fanns det ju ett projekt i Mölndal på 80-talet och början av 90-talet, där det var kurser för människorna i området. De kunde gå på skolan, på skolan som låg i mitten av stadsdelen då, för att lära sig om olika kulturer för de grannar som kom på väg hit. Och då var det Kosovo, Somalia, Chile. Det var de tre, tror jag. Jag kommer inte ihåg mer, jag var väldigt liten. Men då hade ju också den allmänna förståelsen ökat. Alltså toleransen var högre. Jag kände det som liten, nu pratar jag också egna erfarenheter, men på den tiden det var mycket lättare för mig att få kontakt med etniska svenska äldre. De pratade med mig, de förstod mig. Det var nästan som att du har gått på den där kursen, du förstår var jag kommer ifrån. Alltså det gjorde så mycket, och jag tror bara det, att bara lära sig säga hej på någon annan språk, det kan sänka den sociala barriären med, alltså jag vet inte hur många procent, jag kan inte dra procentsatser, men den gör ju att garden går ju ner.
Mm.
Du känner inte attackerna längre, du känner en inbjudan.
Mm.
Någon säger hej på ditt språk, wow.
Mm.
Kan du spanska? Säger nej, men jag lärde mig säga hej. Bara det skapar någonting, förstår du? En positiv känsla. Så jag tror i min värld integration är så väldigt lätt att börja med, men jag tror att det är svårt att fortsätta eller ens initiera när det finns en så stark antipluralistisk politik. Jag tror att kampanjerna, du vet, den här avhumanisering av flyktingar eller demonisering, att alla vi är en ständigt hot, den här skrämselpropagandan, det gör ju att riskerna i ens egna hjärna är för stora.
Mm.
Det här, jag har alltid hört så många säga, jag kommer bli rånad om jag åker till Hammarkullen. Man bara, sluta nu, sluta prata sådär.
Eller är rädd att gå en promenad i skogen senare på kvällen för att man ska bli utsatt för något form av brott. Problemet är mångfacetterat. Alltså, samhället har förändrats från tidigare till nu. Vi har haft en urbanisering. Folk har flyttat från landet ut i storstäderna. De känner inte alla. Det har kommit många människor från olika länder. Många inte på något sätt negativt, utan det finns bara en stor variation av individer. Och när alla de här människorna som är kanske lite förvirrade inte möts och kan lära känna varandra, så uppstår det problem. Alltså främlingsfientlighet, som är en del av det problemet vi har i integration, är grunden på grund av att det finns en rädsla. Rädsla för det okända. Så det du berättar är ju så fint att folk har gjort det, och det tycker jag är ju definitivt någonting vi behöver tänka på. Uppifrån ner, alltså både från civilsamhället och i det dagliga, men även på politikernivå. Hur ska vi mötas för att kunna bemötas, för att kunna förstå varandra? Och när man förstår varandra bättre, då försvinner också de här antaganden om varandra, den här generaliseringen om den här främmande svarta mannen eller vad det nu ska vara, svarthåriga mannen som är så farlig för det, va? Det finns rött ägg överallt, och det vet alla. Problemet är när man börjar tro på sina egna begränsande synsätt, det är då det uppstår rädsla och fientlighet.
Word. Det där var ett jättebra liksom avrundande kring den diskussionen, för att det är de här självuppfyllda profetiorna. Det är så lätt att skapa.
Mm.
Och man ser ut som en profet också när det händer. Det är att kolla, det blir problem om jag går nära den här invandraren. Och så går man runt, man säger det högt så att han hör, man knuffar, man tjafsar. Och sen till slut när killen blir trött på dig, ser ni vad som händer? Den här invandraren är aggressiv. Mm. Alltså de här självuppfyllda profetierna de skapar genom att gå runt i stan med järnrör och gå runt och kalla mannen, vad heter han, Mutar Mohanna Majid, jo han heter så, han som blev terrorstämplad i Sverige, jag vet inte om du minns det var en pojke, han var i sitt flyktingboende, han bara chillade, han gjorde ingenting, hela Sverige såg hans ansikte och det stod terrorist.
Mm.
Han gjorde ingenting. Han fick inte sin ursäkt för det.
Mm. Mm.
Men han blev kallad terrorist. Vi alla matades med bilden av att han var terrorist. Och det enda du behöver efter det, det är att en kille från den diasporan begår ett brott för att det, ni ser.
Vi varnade tidigt.
Det
är sant. Jag vill också faktiskt påpeka den andra sidan av att många infödda och etniska svenskar är inte emot en god integration och många ställer upp på ett fantastiskt sätt. Vi har sett det senast, den lilla killen från Somalien som sålde majblommor och sen blev han påhoppad av högerpopulistiska och högerpolitiska individer i media om att han har sålt det till sin släkt och han har fuskat och det ena. Och sen lyftes han av så många, oberoende var de kom ifrån och var de är födda, de köpte majblommor för flera miljoner. Det var väldigt fint att se. Vi behöver se mer av sånt, den positiva sidan. Inte hela tiden den här konflikten som existerar och som de som egentligen tjänar på det driver på. Ibland får vi glömma bort det som inte fungerar och fokusera på det som fungerar och göra det mer av. Så i sådana ögonblick som det hände senast i våras så kände jag mig stolt att vara faktiskt en svensk. Jag är inte född i Sverige. Men båda mina barn är födda i Sverige och jag säger det ärligt, jag är mer svensk än någonting annat. För jag har bott här längst i mitt liv. Jag har, och du vet det själv, integrerats väldigt bra. Jag lyssnar på svensk musik i många sammanhang. Jag sjunger jullåtar året om, förutom på jul nästan. Till min frus glädje kan man säga, eller inte. Men vi behöver också fokusera på det som fungerar. Och det finns så många goda själar där ute i samhället som kämpar, som verkligen kämpar för att det ska funka. Och det såg man också senast, om jag bara får flika in här med en grej, när det var en demonstration om angiverilagen. Hur många människor som kom som jobbar inom den offentliga sektorn, inom kommunala sektorn och ställde sig där framför andra och sa nej, inte jag. Jag tänker inte ange, mitt jobb är se till att hjälpa människor. Då var jag stolt igen. Och där och i sådana ögonblick då vet jag att vi kan fixa det. Vi kan fixa det här, men vi behöver fokusera på rätt saker. Och vi behöver vara tillräckligt många som fokuserar på rätt saker. Då kan vi få den här introduktionen bli 5, 10, 100 gånger bättre.
Du säger, du berör någonting väldigt viktigt och som för mig också är nära hjärtat. För att jag delar väldigt mycket liksom anarkistiska värderingar om människan som grunden för ett samhällsbygge. Och det här med att vara stolt över att vara svensk och sen att bli stolt över att vara svensk igen. För mig, det jag hör då, det är ju att det finns en konkurrerande bild av vad svenskhet är. För jag kan tänka mig att SD, Moderaterna, de kallar det här för paradigmskifte. Men de säger också att det här är svenskt. Det här är vad Sverige är. Mm-hmm. Och alltid varit. Vi var rena, vi var renrasiga, vi var kulturellt överlägsna och bäst. Och vi måste tillbaka dit igen.
Mm-hmm.
Och det är ingen tvekan om att de har sagt det tydligt väldigt många gånger, vi vet vad svensk är. Samer är inte svenskar ens, alltså ingen är svensk förutom vi bestämmer det. Och för mig blir det då att jo, men svenskhet är ett politiskt projekt över allt annat, det är ett politiskt projekt för att vi är människor i grund och botten, men vi har en flagga som ska representera oss alla tillsammans. Vi har en geografisk område in som symboliserar sådana flaggan där vi alla måste också identifiera oss med resten av världen. Och det för mig, det är politiskt. Så det finns ju det här, de som är för angiverilagen för att det behåller Sverige svenskt. Alltså svenskhet. Mm. Sen finns det de som är emot angiverilagen för vi är människor som vill hjälpa andra människor. Och det är också svenskt. Så då, för mig, de här två svenskheterna krockar ju.
Mm.
Så det för mig ser ut som en politisk kamp om termen svensk. Vem får kalla sig svensk?
Mm.
Är det de som vill hjälpa människor eller de som vill fängsla människor?
Mm.
Baserat på hur de ser ut. Och då tänker jag på de här banorna istället. Att lägger man för mycket tid på att definiera svenskhet så kanske kan det finnas en risk då att man förlorar momentum och vitaliteten för att göra faktiskt skillnad på gatan.
Mm, mm.
För att jag tror att debatten om svenskhet, det kan också dödar väldigt mycket av energin man har, passionen man har för att samtala om saker som egentligen i min värld kanske spelar mindre roll än att gå ut på gatorna, gå ut på torgen, protestera eller skapa rörelse, gömma flyktingar, alltså gör det man måste för att hålla mänskligheten vid liv i oss. Vad tänker du om det?
Alltså jag håller med, och jag tror att en del av problemet, jag kallar det för problem, det är att både det positiva och negativa med oss svenskar, det är att vi tycker om att prata mycket om saker istället för att åtgärda problem. Sen kan jag fundera lite på över vad baserar de här människorna som säger att vi ska tillbaka till renodlad svenskhet sin fakta på, för att även på vikingetid så fanns det köp med handelsmän från olika kulturer, och även vikingar åkte utomlands till och med ner till solen. Halvdan och Ragnar och alla dem, så det, för mig är det bara så här fascinerande. Är valoner de som kom till Sverige, är de svenskar, eller är det de som kom som arbetskraft efter andra världskriget, 70-talet, är de svenska? Eller är det specifikt vissa grupper såsom muslimer som inte är svenskar? Men det här med att bortse från alla de här aspekterna och börja jobba för att det ska fungera, då måste man ha en gemensam syn på vad integration är. Då måste man ha en gemensam syn på vad vill vi och hur vi ser på människor. Och där tror jag det är väldigt stor skillnad bland olika grupper i samhället idag.
Word, det håller jag med om. Och den kampen är inte över. Och det är det.
Ja,
det är en kamp. Det blir en kamp. Mm. Men ja, alltså jätteintressant. Jag tänker, vi har ju pratat nu i 50 minuter snart. Vi har behandlat din resa i Sverige, dina erfarenheter som har format dig till den humanisten egentligen, om jag får kalla det
Måste.
Som du är. Men, som ideal liksom, det är en guidestjärna att tänka på människan och dess säkerhet, trygghet, allting från vuxna till barnen.
Mm.
Jag tänker, du var ju lika berörd som alla andra, som jag, om inte mer till och med, när du såg alla kurdi på den här stranden. Och jag ville ställa en avslutande fråga till dig liksom, förutom den andras lidande, vad tror du kan väcka just empatin hos folk nog för att kunna ifrågasätta sina egna ideal om vad svenskhet är, till exempel mot mer humanistiska, mer pluralistiska? För jag tänker, det Allan Kurdi gjorde var att vi öppnade våra hjärtan helt plötsligt, för att citera Reinfeldt. Men måste folk lida för det?
Ja, du lyfter här en punkt som egentligen betyder väldigt mycket för mig. För er som inte kommer ihåg eller känner till, Allan Kurdi var en liten treåring som låg död på stranden och hamnade i tidningarna under flyktingströmmen 2016. Det som hände då var att som ni märker på mig, hela mitt tonläge förändras nu, men det påverkade mig otroligt mycket, för att jag blev påmind om hur sköra våra liv är, och Allan var i den åldern min dotter var på den tiden. Och sen hände det som inte skulle hänt, bombdådet i Paris. Så efter Allan så sa folk, yes, öppna era hjärtan, öppna era dörrar. Och sen sa de återigen, stäng hjärtan och stäng dörrarna. Och där det kunde inte ta längre, för att då insåg jag att jag behövde göra någonting. Men för att svara på din fråga, jag kan svara bara på vad jag tycker vi borde göra för att bli mer empatiska, mer altruistiska, mer förstående, och varför. Och det är att ställa oss en enkel fråga. Om min fiende, som jag anser är min fiende, hade haft ett barn och det här barnet hade behövt blod, och jag kan ge den blod för att den ska överleva, skulle jag göra det? Om svaret är ja, då finns det hopp om att du kan öppna ditt hjärta. Det finns hopp om att du kan se andra människor på ett annat sätt än bara via hat. Om svaret är nej, så tror jag att det är väldigt, väldigt svårt. Då får man jobba på sig själv, om det är det man vill. Och vill man inte, så är det också okej. För det finns tillräckligt många där ute av oss andra som vill tro på mänskligheten och som tror på ett samhälle där vi fungerar tillsammans. Det är mitt svar.
Boom. Perfekt svar. Harris, tack så jättemycket verkligen. Damer och herrar, det här var Harris och hans take på just integration och vad vi i Sverige ligger i den processen. Tack så jättemycket Harris för ditt deltagande.
Tack, tack att jag fick vara med.
Ännu en gång folks, gillar ni det ni gör så gilla, dela, kommentera vårt innehåll. Det hjälper oss otroligt mycket. Så med det sagt, på återseende mina kära vänner. Peace.